Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är det igång nu då?
Ja, jo, det sa jag.
Det rullar. Yes, välkomna till Hockeypodden 3x20 som ska handla om lite mer än bara hockey. Och idag är vi, vart då Joje?
Vi är på Malmö Arena tillsammans med Kristoffer Nyström. Välkommen!
Tack så jättemycket.
Hur är läget?
Jo, men det är bra tycker jag. Det är fint väder. Sommaren står här näst, så det är jättebra.
Du hade kört lite träning i morse.
Ja, jag vet, nu har jag kört lite rörlighet och mys på lite. Jag har egen träningsvecka denna veckan, så att det är en återhämtningsvecka. Så att, det har inte varit något tyngre utan lite lättare fys den veckan, så det känns bra inför helgen.
Hur känns det med kroppen? Du var ju lite skadad och opererade här efter jul. Hur känns det nu med kroppen efter operationen, hela den biten, rehabilitering?
Ja, men jag måste säga att kroppen känns väldigt bra, bättre än på länge. Sen samtidigt har jag inte riktigt testat den i hockeyspel, om man säger, men rent fysiskt så här utanför i träning känns det jättebra. Känner mig piggan på länge, om man nu kan känna sig när man börjar bli ett år, men det känns väldigt bra. Sen som sagt så vet jag inte riktigt, jag är lite osäker, men jag ska upp och testa det nästa vecka på is i Stockholm, så får vi lite svar på det då.
Vad exakt är det du har gjort nu här efter operationen, vilken typ av rehabilitering har du lagt ner?
Först och främst, dagen efter operation så började jag direkt med rehabilitering med rörlighet. Mycket, vad ska man säga, sträcka böj, som det är ju efter många skador. Efter 2 veckor så började jag liksom lägga på mig lite vikter. Men det har handlat mycket om att få upp rörligheten i höften, ländrygg, ljumskar. Eftersom det har varit väldigt tajt och skadan har ju liksom tagit stryk på alla de 3 delarna, så det har varit mycket rörlighet och bygga styrkan inifrån ut.
Spännande att höra, men innan vi börjar prata dagsform så måste vi gå hela vägen tillbaka till Malmö 1984, om det stämmer, föddes du.
Ja, det stämmer.
När började du spela hockey? Varför började du hockey?
Alltså jag började egentligen, det var väl att min gammal mormor passade mig väldigt mycket när jag var liten, och hon bodde på Rosengård. Och på Rosengård då så fanns ju ishallen. Och det var väl en aktivitet som vi gillade tillsammans med att gå på loppmarknader, och så gick vi och åkte skridskor. Och jag började en gång, men jag vet att jag gillade inte det här jättemycket till början, utan jag började växa timmar lite och tog ny fart igen 2-3 år senare när jag var 8 kanske jag var, och mussan tog med mig dit igen. Och där någonstans på den vägen så blev det ju hockey.
Åkte din mormor skridskor också?
Nej, hon löste korsordet också. Hon hade stor koll på mig faktiskt. Men jag vet inte, jag tyckte det var kul. Liksom. Det är ju så när man passas av äldre folk. Det är gärna en aktivitet om dagen. Och vissa dagar var det skridskor på det. Det var kul.
Vart bodde du med familjen? Bodde du i närheten av Rosengård också?
Nej, vi bodde ute i Åkarp redan då. Så, men gammelmormor var liksom till hjälp och ställde upp när mamma jobbade och så här. Liksom, så att, det var schysst att ha det.
Började du spela i lag sen när vi 8-9 då?
Ja, så gick jag med i hockeyskolan. Ganska snabbt gick det, när jag väl började ordentligt, så gick det ganska snabbt. Och hoppade in i hockey. E-pojkarna där när man var 9 år tror jag. Och var utespelare i 3 år tror jag det var innan jag testade på att vara målis. Varför jag blev målis egentligen var ju för att tränaren tyckte jag gick aldrig över mittlinjen. Jag slängde mig framför målvakten och skulle ta alla skott innan målvakten fick ta den, så sa han, lever du testa kanske? Så jag testade där, fick ett par benskydd, dock fanns jag i felvänd som man säger, jag plockade i fel hand. Så det, jag fick benskydd, men jag fick ju stå med mina utspelarhandskar och klubba och testa på det. Och, jag minns första turneringen spela Percy Nilsson Cup på Rosengård, så tror jag släppte in 27 baljor på 3 matcher. Så mentalt var det tufft från början, men det blev målet där någonstans. Jag gillade det faktiskt ändå, trots tunga starten.
Hur var det då? Var det då när du började spela? Vart låg Malmö i seriesystemet då? Var man i elitserien då, eller?
Nej, jag vill minnas att man spelade... Jag kom fan inte ihåg.
Var man att titta på matcher då? Eller minns du något? Var det ja, att titta på alltså, på isstadion?
Ja, alltså jag vill ju ha detta till någonstans runt 91 någonting.
Ja.
Och då var vi ju kollat på stadion ju. Ja. 92 vann de ju. Och då var man ju på plats och sådär liksom. Så fort man egentligen kom med i pojklaget ju så började man hänga på A-lagsmatcherna. Det var ju liksom grejen liksom.
Mm.
Att sitta ner vid ringside där vid bänkarna och få liksom en peng och handla med sig gott och se matchen. Det var ju höjdpunkten. Och det gjorde vi såklart. Så visst följer jag laget i tidig ålder. Det gjorde jag.
Jag tänkte på det här med målvakter. Idag är målvakterna stjärnor på ett annat sätt. Fanns det någon förebild när du började stå i mål? Eller var det bara det var det här tränaren tyckte du skulle testa och sen blev du kvar? Jag tänker på idag så är det många redan när de är 6-7 som har bestämt sig för att de ska vara Henke Lundqvist. Det var inget sånt som...
Nej, jag hade inte direkt någon idol i så tidig ålder. Dels för kanske jag inte hade intresset heller riktigt, utan det var mer hockey var kul. Jag hade så mycket annat i mitt liv liksom, men... Det var mer gemenskap jag lärde hockey för till en början, men idoler kom nog inte förrän när jag började bli 14-15, alltså när man på riktigt började känna liksom, och då var det egentligen Jarmo Myllys från den första början. Och Luleå var också favoritlag, jag vet inte varför egentligen, men det var väl Jarmo då eller Myllys som liksom, det blev Luleå på någon konstig vänster. Jag minns att jag tränade i MIF. Jag tror det var U14 och U15 i en Luleå-match, tror jag, på träningarna. Och det gick ju så långt så att det blev ett styrelsebeslut på det som kom ner till omklädningsrummet och sa till mig där vid U15 att nu tar du av tröjan liksom. Det får vara någon ordning på det här. Så det var uppe på de höga borden.
Okay.
Så, ja.
Men din generation född 84 var ju många killar från den generationen som blev duktiga spelare i Malmö.
Ja.
Var det så redan när ni var små, eller blev det att ni samlades ihop på slutet när ni närmar junioråldern, eller?
Nej, men det började redan direkt. Jag tror vi hade en 3-4 år utan att vi förlorade en hockeymatch. Vi var ute i stort sett hela Sverige och tävla mot de bra lagen. Och vi förlorade aldrig, så att vi hade ett bra gäng. Vi hade 3 lag redan från början, så vi var en stor kull. Och vi höll ihop igen upp till U16 Elit. Sen började ju... Folk försvinner lite på vägen, elitsatsningar och de som kanske inte riktigt hängde på det tåget, det kom ju mycket annat i livet. Men ända sen vi var här 9 år upp till 15-16 var vi i alla fall ett starkt lag. Riktigt starkt, många duktiga spelare. Sen tillkom det ju lite nya spelare såklart, bra till 4 också ju.
Mm.
Så vi var ju väldigt bra.
Och sen blev det junior hockey i Malmö.
Ja.
Fanns det hockeygymnasium på den tiden?
Ja, det gjorde det. Jag sökte faktiskt alla andra utom Malmös gymnasium. Jag vet inte, man ville på det var lite mer, vad ska man säga, lite högre akt att söka vid Modo eller Leksand eller det var Frölunda än kanske just Malmö, och jag gjorde det, men sen jag vet inte fan vad som hände, men jag tror att jag slutade med att jag inte kom in någonstans för att min ansökan är liksom...
Var det betygen? Var tillräckligt bra?
Kanske. Ja, kan vara. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det slutade någonstans att det blev Malmö ändå. Det var tufft i en början att söka annan, men när man sen började fatta i en allvar kanske flytta så var det inte jävla tufft längre.
Mm.
Då var det nog skönt att vara hemma.
Ja.
Så det blev Malmö där. Och sen, ja, hela vägen. J18, J20. Sen fick jag känna på det lite i A-laget.
Ja.
Ganska tidigt.
Men när kände du att du ville satsa på hockeyn? Alltså, du tänkte att det här kunde vara något jag... Som ett yrke, man kanske inte tänker som ett yrke, men du vet vad jag menar, alltså att man verkligen satsar till 100%.
Ja, alltså det gjorde jag väl egentligen i J20 när det var 84 och 85 när vi fick Kali som tränare. Då kände jag väl någonstans att hockeyn kunde bli på allvar ordentligt. Men jobbet i fan om jag tänkte ens på det då, utan... Men jag skulle ge den ärlig chans att jag bestämt mig för att jag hade glidit rätt med rätt länge på en räkmacka och varit ganska så... var en ögonkärna var jag. Jag tränade inte jättehårt och tyckte nog det var roligare liksom att klona mig i laget och ha den där biten. Liksom. Så att det var väl någonstans där när jag provade trean på gymnasiet, tvåan trean på gymnasiet, som då fick jag fan... Då sa faktiskt min mammas man till mig: nu får du nog börja liksom välja en väg här. För att, menar vi, alltså vi kör där var dag och lägger ner väldigt mycket tid på dig. Liksom, men då ska du inte tramsa längre, för du är ganska duktig. Liksom, så försök ta vara på det här nu och bestäm dig. Och någonstans där så känner jag att det är en poäng i det. Liksom, om man kan, föräldrar som ställer upp i ur och skruv och så sitter jag och bara skojar. Liksom. Det känns ju inte så jävla schysst. Så att, fick man tankställa och bestämde mig liksom att för att testa sig, men fan, jag kör på liksom ordentligt. Ja. Sen ska man ha tur också, och det hade jag. Det öppnade sig i A-lagets med en skada på Robert Borgqvist. Och då var jag där på tur liksom och fick chansen. Liksom. Så det var mycket tur också.
Det var ju en dokumentär. Persis Pogar, den var uppe i, jag diskuterade den tidigare. Mm. Det var ett bra avsnitt där, när du och Johan Björk gjorde ett klassiskt uppträdande. Minns du det?
Jag minns.
För jag spelade i A-laget och var väl bland de äldre.
Du var en av dem som inte heller riktigt var så glad för det.
Nej,
jag minns.
Nej, så var det.
Men jag minns det avsnittet du pratar om. Jag tror det är när Björken nämner hur gött det är att vara hockeyspelare. Och jag tycker hur gött det är med alla tjejer som tycker om oss hockeyspelare. Och men det har man ju fått höra. Alltså jag tror senast förra året så kom... YouTube klippar på det i omklädningsrummet. Så ja. Det hänger med mig.
Det finns kvar.
Det finns kvar.
Det var ett klassiskt ungdomsmisstag.
Ja, det var det.
Ja.
Kanske framförallt på Björk.
Skylla på honom.
Men tillbaka till där vi var precis innan. Du har ju varit Redhawks-trogen väldigt, väldigt länge.
Mm.
Och sen så gav du dig ut på en liten resa som började i nordvästra Skåne.
Ja, alltså egentligen var det ju... Jag fick inte vara kvar i Malmö. Mm. För att tala klarspråk. Det fanns inte plats för mig längre. Jag fick...
Det var i samband med lockout-säsongen, va? Eller var det året efter? Året efter.
Året efter, ja. För lockouten, då var jag med Örbom och hemma lite.
Just det, så var det.
Mm. Ja. Så året efter tror jag det var. Eller det var det. Då fick jag egentligen... antingen skulle jag få spela vidare J20. Eller så skulle jag träna. Men jag var ändå 24, vill jag minnas, vid den tidpunkten. Någonting där. Men jag var 24 och spelade J20, det kändes inte som vad min utveckling behövde. Och bara träna, det förstår ju alla som håller på med idrott. Och man blir bra till en viss gräns, men man blir inte mycket bättre sen. Och då slutade jag, eller jag lämnade Malmö.
Mm.
Och sen så ringde jag min agent och sökte hitta någonting. Och det var helt tufft, för det var i februari där, i det här transferfönstret. Det fanns inte jättemycket och jag är jävligt oprövad. Liksom. Jag har inte gjort någonting egentligen i min korta hockeykarriär. Liksom. Jag har halkat in, fått chansen och varit andra målvakt till det jag hade. Så det var väl egentligen vad jag hade gjort. Liksom. Så det var rätt tufft. Och jag vet, Tranås var på tapeten. Men jag lyckades få till i Nybro och avsluta säsongen där. Och sen från Nybro så gick jag till Rögle. Och det var tufft. De visste ju vem man var. Eftersom rivaliteten. Och det första året så fan, det var både mordhot och fanshat. Och fan, det var mycket. Alltså det var tufft första.
Vilka fans var det då? Var det bägge?
Nej, framförallt Rögle-fans.
Rögle-fansen.
Som hade lite svårt för det i början. Just med att man var Malmö-kille. Jag tror hatet, eller rivaliteten är nu större i Ängelholm eller uppe i Rögle än vad det är här nere i Malmö. Och det fick jag känna på. Vi sms och när jag ute och gick på stan eller vad det är, så kunde folk komma fram och vara på ute och festa. Som man gjorde ibland så kunde det bli hårda ord där också. Liksom. Och så det var tufft första år, men jag måste säga nu när jag tänker tillbaka på Rögletiden så var det precis vad jag behövde. Fick spela mycket, fin klubb, tog väl hand om mig. Vi var bra lag och vi utvecklades så att... bra tid, men ja, det var ett svårt beslut.
Men du var till och med att spela upp Rögle lite sen.
Ja.
Det var den matchen minns jag att jag såg på tv här nere. Visst var det något att den fick inte sluta oavgjort? För det var det något annat lag. Hur var det där? Minns du exakt?
Ja, vi var väl tre om det. Var vi inte Leksand, Malmö och vi som det
var? Så var det, ja. Just det.
Mm. Nej, Mora var det. Det var inte Leksand. Leksand.
Okay,
ja. Mora som vi mötte. Vi var tvungna att vinna. Hade vi fått oavgjort så hade Mora tagit platsen. MIF var tvungna att vinna, men vinna om det var...
ett visst antal mål eller vad
det
var, tror
jag. Mm, det var något sånt.
Och de mötte Leksand den matchen, så var det.
De mötte Leksand och vi mötte Mora.
Så var det.
Och Malmö ledde väl den matchen under torska till slut 5-3, tror jag.
Ja.
Och vi hade Mora på hemmaplan och vi avgjorde matchen med 30 sekunder kvar. Så det där är helt sjukt liksom. Allt var ju på vår sida liksom. Jag menar efter halva den serien kvar sen så tror jag vi låg fyra. Vi hade liksom ingenting egentligen att göra i toppstriden. Men sen vann Västerås mot Malmö med 2-1 helt osannolikt. Och då vann vi och samtidigt hade vi dubbelmöte med Västerås sen och tog 6 poäng. Så helt plötsligt var vi med. Så det sista omgången här mot Mora var ju, ja, det var ju sjukt liksom. Man plingade på tavlan och så här liksom. Och man märkte ju folket och resultaten ju. Och sen när slutsignalen gick så var vi ju uppe och Malmö hade åkt ur. Och, ja, det är klart, jag är ju rånöjd liksom. Alltså, där, jag var då liksom. Jag njöt av det liksom. Det ska jag inte sticka under stol med. Jag hade jobbat hårt för det.
Ja. Vände det för dig med fansen där och då?
Ja,
kanske.
Det gjorde det nog.
Det var inte så många som var missnöjda då efter den matchen, eller?
Ja, då blev man accepterad för riktigt. Man tog en bar med fram på axlarna ute på isen. Så att det skulle till någonting sånt visst, men ja, de vände oss till slut.
Och sen var du kvar i Rögle ett tag efter det?
Ja, 2 år i elitsen med dem.
Hur var de åren?
Första året. Startade som första målet. Åkte på en knäskada rätt snabbt. Så jag missade hela hösten fram till jul. Därefter så kom jag tillbaka och fick spela mycket och det gick faktiskt bra. Dock var vi i kvalsen, men vi vann den ganska enkelt. Och andra året så elitsen igen då, och det var ett tufft år. Jag hade mycket, om man ska säga, importspelare. Ibland är det svårt. När man då speciellt kanske är på förhand tippat bottenlag och har importspelare, så just det här med känslan och förståelsen för hur viktigt det är för klubbarna att man verkligen håller sig kvar och att det inte bara åker dit och gör ett jobb, utan det är så mycket mer som betyder saker och det kanske inte någon riktigt förstod. Så det laget vi hade där, det spretade för många håll och vi fick aldrig riktigt till det och ja, tyvärr så gick det inte hemma. Men det var nytt år, jag fick spela liksom som första målet i elitserien. Och gick väl ganska bra ändå med tanke på att det kanske inte resultatmässigt för laget gick så bra, så fick jag ju den utveckling jag behövde och fick upp ögonen från andra klubbar. Så att...
Kände du att det var något i den individuella utvecklingen där i Rögle då? Jag tänkte mer om du jobbar med, för Rögle hade väl en dedikerad målvaktstränare på den tiden. Malmö fanns det ju inte det.
Nej, vi hade ju ingenting tillsammans.
Nej.
Det var väl något få tillfälle där kom in någon.
Ja.
Men det var inte mycket.
Nej.
Så, nej, vi hade ju Magnus Wenström, gammal Rögle-målvakt. Så han stöttade redan i Allsvenskan från början. Så det var bra. Och det hjälpte ju mig på vägen liksom, eftersom jag var rätt så grön i sammanhanget. Och skönt att alltid ha någon så luta sig mot. Så, utveckling fick jag absolut. Det kändes bra, men det är alltid tråkigt när det liksom inte går bra för laget. Alltså, det blir inte samma känsla. Även om man tycker själv att man har spelat hyfsat så tar det ju udden av det lite. Men Ja, som sagt. Vi flyttar vidare.
Och sen så bar du av till Värmland.
Ja, det gjorde
du. Kommer så att det blev Färjestad just då? Var det, hade du flera olika alternativ eller var det?
Jag var muntligt överens med Djurgården vid det tillfället. Men Färjestad blandade sig ganska sent. Det var det tredje som jag hade flyttat, lämna. Och så ringde Erik Granqvist. Och han är ju erkänt känd som målvaktstränare. Han hade ju producerat bra keeper rätt så snabbt och många där. Då blev man ju sugen, det är såklart. Och jag ringde till Djurgården och sa som det var. De köpte det. Så det var liksom inga konstigheter. Och därefter så signade jag med Färjestad. Flyttade upp där och hade två sjukt bra år. Både på och i sen utanför isen. Trivs sjukt bra där uppe. Så jag har sagt det till många efter. Där skulle jag kunna bosätta mig i Värmland. Det är jävligt trevligt folk liksom. Och hockeyn gick fantastiskt bra. Bra lag hade vi. Så att det var mycket som stämde.
På det just Färjestad har ju alltid haft en bild av det här snacket om familjen och så. Vad är det som gör att det snacket går eller att man pratar om det? Tror du? Var det något du märkte någon skillnad om jämfört med Malmö och Rögle som du varit i innan?
Ja, alltså när man kom dit redan första året där direkt på sommaren så märkte man det var väldigt tydligt ledarskap i laget. Tydligt ledarskap uppifrån när man sa kontoret. De gjorde klart rätt så tidigt vad som förväntades av våra spelare. Förutsättningarna var enorma. Men just ledarskapet i laget med den här verkligen färgstanden som var så viktigt. Som vi hade ju Rickard Wallin och Anders Bastiansen, Förgren, Christian Berglund. Riktiga färgstars killar kändes, och det kände man. Det var liksom ett ständigt... Låg de på en träningarna. Ständigt så påminner om vad som gällde. Vilken kravbild. Sackade du efter det minsta lilla eller någonting så var det pang. Det var liksom, man vågar ju inget annat än att ge sitt absolut yttersta. Och den respekten man hade för de här, framförallt av Rickard. Inte att han var otrevlig, tvärtom. Världens trevligaste människa. Men väldigt noggrann och seriös. Och men när jag var kaptenen då blev ju hela gänget det. Och sen då Loben och Thomas Rundqvist som vi hade som var ledarna från kontoret om man säger, sportchef och klubbdirektör liksom, det kanonmänniskor men också väldigt tydliga och styrde skutan med en stadig hand liksom, och det märktes vad den klubben ville och vilka mål de hade. De vek aldrig av någonstans utan det var rakt fram och tydligt, och jag vet inte om alla spelare pallar det. Uppenbarligen är det ju så att alla gör ju inte det, men de som pallar det har ju haft en väldigt bra tid då. Och jag hade det nästan, ja, det var ju fan den bästa tiden i mitt liv. Alltså, både på, alltså man summerar allt som allt liksom, så hade jag skitkul då.
Hur var det jobba med Erik då som...
Jo, det var intensivt. Det kändes nästan som att han och jag, vi spenderar all vaken tid tillsammans. Han är ambitiös, engagerad. Vi tränade, det var inte bara det här att man körde träning på is liksom, och teknik. Utan det var så mycket mer liksom, välmåendet, skapa goda förutsättningar för hur man ska tänka. Och
det första gången du började jobba riktigt med den mentala biten?
Ja, verkligen. Han är ju väldigt, vad ska man säga... öppensinna för mycket andra och varit med om mycket saker också, så han delar gärna med sig om allting, så det blev väldigt intressant att umgås med honom. Så nej, jag har lärt mig sjukt mycket av honom. Väldigt nördig, alltså man har uttryckt så i sina grejer, men bra på att lära ut, enkelt att förstå och alltid liksom en tanke varför han säger saker eller lär ut sakerna. Och det är väldigt viktigt när, känner jag, att man får argumenten varför man gör det och inte liksom gör det för sakens skull. Det är en extremt bra tycker jag. Det var mycket annat alltså, vid sidan av boken, umgicks och man kunde liksom gå ut och äta och ta ett glas vin eller öl liksom, tillsammans också. Det var liksom inte bara det här liksom, hockeyjobbet utan så mycket annat som får så mycket mer värde, känner jag.
Ja, det måste ju onekligen varit ett jäkligt gott kollektiv med tanke på att ni tog SM-guld.
Mm. Ja, det var vi. Det började ju med skum, med doping och stängen på den andra keepern. Och så stod jag kvar där och jag var ju fortfarande ändå rätt så grön i sammanhanget, i varje fall i storklubbar. Och då var det fantastiskt att ha Grana liksom, som verkligen stötte upp mig. Jag började ju, fick en bra start i klubben liksom, och det är mycket tack vare honom liksom, att han verkligen stöttade mig och såg till så att förutsättningarna fanns för mig. Men ja, det var fantastiskt att vinna. Det var en bra säsong, på alla sätt och vis.
Men roligt att höra dig berätta om just tiden i Färjestad som kanske den bästa perioden i ditt liv, då både privatlivet och hockeyn stämde. Men efter Färjestad så var det dags för ett jätteäventyr.
Ja.
Berätta.
USA, Dallas.
Hur gick den processen till? Det kan vara kul för folk att veta hur det går till. Du var ju inte draftad.
Nej, jag var ju draftad. Så att jag kom med i VM-truppen där också efter Färjestad. Andra året i Färjestad så var jag med på VM i Stockholm. Och precis innan VM där så fick jag ju kontakt med agenter ringde mig och berättade om att det fanns en 5 lag som var intresserade från NHL. Och så tänkte jag, ja men det måste ju vara typ ett skämt liksom. För jag har ju inte pratat med någon NHL innan, jag har aldrig riktigt drömt om NHL heller innan. Mina drömmar var väl egentligen att spela i ett elitserielag. Och sen tyckte jag att 3 kronor var mycket större än NHL när jag växte upp. Så jag nu alltså kändes det ju liksom, det kändes väldigt så här, ja men det, jag tog det väldigt enkelt och jag tror liksom la inget värde i det riktigt, men på VM så träffade jag då helt plötsligt så var det uppsatta möten med då 5 GMs och det blev jag jävligt nervös för jag skulle kunna snacka engelska och jag, fan visst man kan gå lite engelska men sitta liksom för en konversation och berätta om sin hockeykarriär eller hur man känner, vilka mål och allt sånt här, det där blev jag jävligt nervös för. Men jag träffade de 5 lagen under VM. Jävligt speciella möten. Vissa är ju väldigt lättsamma, skämsamma. Vissa är ju väldigt, väldigt tröksnackade. Lite, vad ska man säga, tråkig aura runt sig.
Vad är det de vill veta på ett sånt möte?
De vill egentligen veta hur mycket du är beredd att vinna. Det är liksom, allt är, handlar om att vinna i Nordamerika. Det kan man väl säga. Så det egentligen går ut med att approacha hur mycket du vill vinna för dem. Och, ja, sen gör de en bedömning utav dem, om de får rätt feeling för det eller inte. Och så jag bestämde mig för Dallas. Efter många gånger med.
Var det ett tydligt val eller stod det mellan flertalet klubbar?
I slutändan stod det mellan 2 klubbar. Men Dallas kände jag, de hade en svensktalande målvaktstränare. Och någonstans där kände jag väl att det kan väl ge en trygghet. Så jag gick ju mycket på det. Och sen såklart också, man måste också ha koll på NHL. Så har man ju de inte bara 2 målvakter i NHL-laget utan de har en hel loop med målvakter som bara ligger och väntar. Så man måste ju titta på hur många finns på kontrakt, vilka är draftade, vilka är på väg in och sånt här. Och Dallas, där fanns en öppning. De hade väl egentligen 4 keeper på kontrakt, men ingen som riktigt låg nära NHL. Och då tänkte jag, då kanske jag kan hoppa in där emellan någonstans och knipa AHL-platsen och sen slå mig upp. Så därför tog jag Dallas. Och när jag väl då hade skrivit på för Dallas minns jag. Jag var och kollade på min lillebror och spelade fotboll. Så ringde de från USA och så hade vi kommit överens. Och så här liksom, så gick jag bort till min morsa så sa jag, du fan, nu har jag skrivit på för Dallas. Ja, sa hon, varför det? Ja, men det känns ju liksom som, det känns liksom att jag måste ta en chans liksom. Ja, sa hon liksom, med rätt så tradig röst på det. Jag tänkte, fan, ska inte hon bli glad liksom. Och det visade sig sen efter Efter en månads tid så har jag fått reda på av mossans man då liksom att mossan har suttit och gråtit i en månads tid var kväll innan hon har lagt sig för att jag skulle flytta iväg. Så hon var inte alls klar för detta. Och det gjorde mig nervös liksom. Fan, ska jag lämna den här tryggheten och så här, fan har jag gjort? Jag har ju tvekat liksom. Fan ska jag, alltså om det var rätt verkligen. Men det blev bra. Eller bra, men det kändes rätt. Det gjorde. Morsan blev glad till slut också. För min skull såklart. Men jag ändå, alltså, det kändes ändå tufft att släppa iväg. Jag var ju ändå 28 år, så det var inte så att jag var. Men det var alltid mammas pojk på något sätt. Men jag åkte över till USA. Dallas.
Hur funkar det när man åker över? Så det kan också vara, vara roligt att berätta lite runt omkring. Och när man kommer dit första tiden. Och det är inte som i Sverige att man allt är ordnat på samma sätt.
Nej, absolut inte. Du börjar egentligen med att de vill ha mig direkt i juli. För de har en sån här camp för alla draftade spelare. Och i och med jag var nysignad och aldrig spelat i Nordamerika så vill de ta över och titta på mig på en vecka. Så jag åkte över redan i juli, var där en vecka och tränade med målagstränaren enbart. Så jag var inte med på campen, men vi var ändå med samtidigt. Träffa hela organisationen, gjorde lite fystester och fick med mig ett program hem vad de tyckte jag behövde jobba upp för att fylla deras kravbild och såna här grejer. Allt är så sjukt stort när det kommer till organisationer i NHL. Alltså det är ju så mycket tränare, det är så mycket ledare, det är så mycket folk på träningarna och alltså allt är jättemycket större. Så det var bra att jag åkte över där den veckan för att få en hum om vad som väntar. Sen jag åkte hem, kom tillbaka igen i början på september. Och då är den här stora campen. Då kommer hela NHL-laget in. Alla som är draftade, så man kan väl säga att vi är tre lag på plats. Och egentligen så är det väl, man ser inte det utåt, men i en sån här camp så kanske man är 50-60 spelare som slåss om kanske möjligtvis två platser i NHL-laget. Det är inte mer. Även om alla har kanske en större tro om att jaja, men jag åker över för att jag har nödkontrakt, jag ska slå mig nu. Det funkar inte riktigt så. Och folk kanske tror det, även som inte spelar hockey, men det är inte så lätt. Så då har man en camp i 5 dagar. Först bara laget, man tränar på morgonen, sen spelar man interna på. Sitter de uppradade på läktarna, alla ledare, allting. Filmar, de antecknar, så det känns ju verkligen som att man blir synad in i det minsta. Kan vara lite nervöst om man inte har koll på grejerna liksom i början. Efter campen då så skickas det bort folk, sen åker man tillbaks till Dallas. Ofta är man iväg på camp någonstans. Jag åkte tillbaks till Dallas och sen väntar tre träningsmatcher mot andra NHL-lag. Så då tränar man 10 dagars tid och så när det då är dags för match så kom det upp ett papper på en vägg vilka som skulle spela matchen. Så man fick reda på det typ nästan en dag innan. Och så fick man dit och läste så om ens namn var på tavlan om det var dags att spela match eller inte. Det var ju alltid lika spännande. Om man märkte fick man inte vara med på matchen så kändes det som att man kom längre och längre ifrån ju. Och jag fick vara med i varje fall på 2 av 3 matcher. Jag spelade bara en och den andra var backup på. Så att, det är egentligen så det fungerar. Och efter de 3 träningsmatcherna så tar de ut en trupp på säg 25 man. Så nästan den slutgiltiga truppen. Och där var jag med ända in i det sista. Och sen blev det lockout mitt första år. Så då blev det ju naturligt att åka ner till AHL. Och började där nere och när man då kom dit där så sa de ja, då kan du fixa en lägenhet och fixa en bil. Och så sa jag så, men hur, var fan ska jag bo någonstans? Hur löser jag? Vet du, jag har aldrig varit här. Nej, men det finns ju Google, sa de lite så här. Lite syrligt till mig och sa, ja, jo, det har ni ju rätt i. Så det var ju bara att sätta sig och googla och kanske höra på någon annan grabbar i lag. Liksom, var har ni bott liksom och vad är bra och så här liksom. Och,
det var i Texas det var då?
Ja, det var inte i Austin.
Just det.
Så jag var fortfarande i Texas. Mm. Så det var ungefär 3 timmars bilfärd från Dallas.
Just det.
Och sen visste man ju inte vem man skulle lita på idag. Man har ju liksom olika värderingar, hur bra man vill bo eller alltså så här liksom. Så. Men vi var en annan svensk lag, Nemeth, Patrik Nemeth också. Så han och jag, vi åkte ut. Vi googlade fram lite olika sådana här lägenhetskomplex. Och så åkte vi ut och så besökte vi dem. Och så fick vi se vad vi fick feeling för. Sen, så allt sånt där fick man ju lösa själv. Och det var inte så jävla enkelt om man ska vara ärlig. Men det löser sig, det gör det ju. Men det är inte som här hemma när man kommer och där står en bil och man får nycklar till lägenheten direkt. Och så, här, så är allt klart liksom. Men med bra uppbackning från agent och så här så löser allting sig. Och det gjorde det. Och ja, sen började jag i Texas Stars då. Körde fram till, jag tror lockouten var över januari någonting. Och då blev det en liten minicamp igen. Vi skulle upp och visa oss, vi som hade spelat. Och så tog jag plats direkt. Så då fick jag vara med i NHL-laget. Så då åkte vi direkt och så gjorde jag debut. Andra matchen in sen mot Minnesota borta. Så det...
Kändes det då?
Ja, alltså det kändes ju... Jag trodde det skulle vara större. Jag vet inte varför det inte kändes... Det är klart att alltså, när jag kollade line-upen när vi ställde upp inför första teckningen, liksom, det var ju bra. Vi hade Jamie Benn och Jarmo Jagr och... ja, vem fan hade vi? Ja, jag kommer inte riktigt, men de två hade vi första linan. Och de ställde upp med Danny Heatley, Mikko Koivu och Zach Parisi. Så då blev jag så här, ja, men det är en... Okej. Det kan bli nice detta, alltså, det kan bli tufft liksom. Men, jag gjorde en av min karriärs bästa matcher, men dock förlorade vi ju med 1-0. Det var jävligt synd alltså. För det är ju så stor skillnad på att vinna och förlora. Alltså en torsk där, och man vet ju inte, i min situation så visste jag inte om jag fick vara kvar. Och en vinst hade hjälpt mig så jättemycket för att vara kvar. Alltså köper man mer tid i NHL. För det var ungefär det man gjorde med vinster. Man köpte sig tid, torskar man så förlorar man tid. Så det var ungefär det man levde under, den pressen. Men jag hängde i någon vecka till liksom, och sen var det dags att byta. För då fick jag inte spela så mycket, då var det ner och vända. Så höll det på sig egentligen säsongen ut, upp och ner hela tiden. Så det var ju speciellt.
Var det stor skillnad att spela AHL och NHL, alltså rent spelmässigt? Var det någon skillnad? Upplever du alltså någon stor skillnad så?
Det är lite lättare att spela i NHL, missförstår man inte. Det är ju väldigt bra spelare. Det är alltså... Men det blir lättare för att det är lättare att se spelet i NHL. Det är mycket tydligare riktlinjer i spelet. Så det blir lite lättare. Det är inte lätt, men det blir lättare att läsa spelet. I AHL är det ju verkligen nord-syd-hockey. Fram och tillbaka. Alltså där, det är inte uppstått för 5 år eller inte jättemycket i alla fall. Och där handlar det om och prestera för sin egen vinning för att ta sig upp. Så där kan allting hända. Så det var mycket svårare att läsa av spelet i AHL. Upplevde jag det som målvakt i alla fall. Men det var ju jäkligt kul att spela matcherna. För med rinken, mindre måtten, det händer alltid någonting. Man står ställan sysslolös. Så hockeyn i Nordamerika är mycket roligare tycker jag att spela. Än kanske den hockeyn som vi spelar här hemma.
Och sen var du kvar i Dallas en säsong till efter det, eller hur?
Jag valde att stanna ett år till. Jag var i valet och kvar att man skulle åka till Ryssland och spela. Och eller ta ett år till. Och jag kände i och med att jag fick så pass mycket NHL-tid. Jag spelade kanske inte så mycket, men jag fick ändå så mycket tid upp i NHL-laget. Så jag kände att jag ville ge den sista, men en chans till. För verkligen se om jag kan slå mig in på heltid. Så jag stannade ett år till.
Vad tror du gjorde att du inte... tog plats på heltid? Alltså vad är det som gör att man... är klart de här som blir stjärnor som verkligen är första runden målvakter och verkligen spelas in och ska bli stjärna. Men de här som kommer in som du gjorde lite från sidan och ändå lyckas bli kvar. Vad är det som är skillnaden? Vad tror du beror på? Att man blir kvar eller inte blir kvar? Det är ju små marginaler, men vad tror du?
Ja, mitt fall var ju, vet jag ju klart och tydligt, var att jag tog för mig alldeles för lite. Jag var väldigt, som man kan säga uttrycka, väldigt svensk i mitt sätt. Väldigt tacksam och så här liksom. Men Jag borde liksom verkligen trott mer på mig själv, insett att jag var ju där av en anledning, att jag var ganska duktig där och då. Och inte liksom tvekat så mycket. För det jag gjorde, jag tvekade väldigt mycket. Jag var nästan starstruck när jag var liksom uppe och tränade med laget. Och, alltså det kändes som att liksom, jag gör vad ni vill med mig. Liksom. Jag, alltså så lite så var det. Och det blev mitt fall. Det blev det. Och jag tror det också i många andras fall, liksom, att man känner kanske att, det, att allting blir så stort och det är ju väldigt bra spelare. Liksom. Och, men fan, halva, eller vissa grannar har jag på hockeykort liksom, som jag samlar bilder på. Alltså det känns ju jättesjukt, så att man liksom lirar helt plötsligt med de här gubbarna. Så ja, det var mitt stora fall. Liksom. Jag skulle ha varit mycket, mycket tuffare. Alltså verkligen inte vara så här snäll svensk. Liksom. Ja, men tar ni det här? Eller, ja, skjut hur mycket ni vill på mig. Så jag kunde ju stå och nöta extra träning för att någon tjumme vill liksom stå och skjuta. Så kunde jag ju stå och köra en timme extra efter träningen. Och visst, det kan man väl göra. Men jag var ju helt slut. Jag kunde fan knappt spela matchen dagen efter. För att det dränerar ju både det mentala och fysiskt. Så det blev mitt stora fall, tror jag. Eller jag vet.
Men tror du att de yngre som kommer upp nu har ju Sverige fått upp en generation som lyckas sjukt bra redan när de är 17, 18, 19 där och åker över och lyckas. För att en mental grej, att det är den stora skillnaden förutom att spelarna är jäkligt duktiga, men att man lyckas, fler som lyckas idag,
det tror jag.
Tidigare.
Jag tror liksom, det är lite skillnad på den nya generationen. De är lite vassare i sitt tänk och vågar tro på sig lite hårdare och det är bra. Så det tror jag absolut är en stor grej, liksom, att de är kanske lite mer mentalt tuffa. Eller vågar vara lite mentalt tuffare. Det handlar mycket också om att ha modet liksom, och våga stå för den man är och det kanske de gör. Sen är det så många som kanske åker naivt över och tror liksom att bara för att de fått ett NHL-kontrakt som spelar en NHL. Men så enkelt är det inte. Det är en rätt tuff väg man ska vandra. AHL-livet är ingen glamour på något sätt. Tvärtom, det är rätt tufft. Det är kycklingpasta, vitsås, var måltid. Det är liksom inte i Sverige lasagne och det är någon god köttbit där. Alltså det, nej. Men lika bra är det om du kommer upp. Då är det ju rena rockstjärnelivet. Alltså det är egna plan, femstjärnhotell. Middagen är helt absurda så fina de är. Men ja, man ska veta vad man gör sig in på. Det är liksom inte bara att åka över, man ska vara redo. Även om det lockar kanske i tidig ålder och åka över. Så är det nog viktigt att man känner sig 100% redo och kanske har bevisat någonting också innan man åker. För det är lätt att bli lite förstörd. Då har vi sett många som har kommit hem också och varit lite trasiga.
Men när du tog beslut sen att åka hem då till Växjö, var det att du kände att du var för långt borta från NHL då?
Ja. Ja, alltså det lustiga i det här att det kan man väl säga nu här efter. Jag bestämde mig för Växjö rätt tidigt och skrev med dem. Men det året i Texas i farmarlaget så gick vi till slutspel igen. Och det gick väldigt bra i det slutspelet. Vi gick hela vägen och vann. Och i och med jag redan hade skrivit på med Växjö, hade jag inte skrivit på mig Växjö så hade jag förmodligen skrivit ett nytt NHL-kontrakt med en ny organisation. Men valet hade jag redan gjort och jag stod för det.
Kan du ångra dig idag då?
Både och. Jag har tänkt på det jättemycket. Jag hade nog ångrat mig mer om inte året i Växjö hade blivit så bra som det blev. Hade kanske inte gått hela vägen sen i Växjö igen. Som vi gjorde så kanske jag nu har ångrat mig jättemycket. Jag har inte riktigt
smälta
med tanken.
Vad som var rätt eller fel.
Nej, precis. Men jag står för det beslutet jag gjorde. Det gör jag. Men jag kunde kanske varit kvar och haft en NHL chans i en annan organisation. Och det var ett envägskontrakt. Visst jag fanns. Men nu är det som det var.
Hur var Växjö då? De har ju också gjort en häftig resa. Är väl lite dagens Färjestad i svensk hockey. Hur upplevde du det att komma dit? Och de hade inte varit uppe så länge när du kom upp i SHL.
Jag tror det var deras tredje år när jag kom dit.
Ja.
Som de var uppe. Nej, men det märkte man väl ganska direkt när man kom dit att det var en klubb. Det var väldigt positivt på allting. Men det känns som hela världen var vidöppen för dem. Och nytänk på alla plan. Och de tagit mycket intryck tror jag, från Nordamerika. Liksom, och var väldigt få för förnya hockeyn och hur man skulle driva alltså, produkten framåt. Så det var väldigt spännande att komma dit. Liksom. Man kände
det var det inte bara spelet utan det var allt runt omkring också?
Allt runt omkring med media och hur man publicerar laget utåt. Och där var de liksom verkligen i framkant och de var öppna för att hitta på saker. Och så det kändes ju spännande. De har ju också, vet jag, innan under några par år så hade de verkligen följt Skellefteå, framförallt deras framgång. Vad som gjorde dem så framgångsrika under så lång tid. Så de försökte ju verkligen liksom ta över eller ta efter. Inte allt, men mycket. Och det har de lyckats med. Extremt seriös klubb. Bra folk. Stora resurser. Fantastisk fanbase. Så fansen är helt grymma, så, alltså stöttar laget. Så det var helt kul att spela där. Det var det. Det var verkligen liksom upcoming. Det kändes som draget, det snackades bara hockey överallt. Man var väldigt uppskattad överallt. Och, nej, det kändes ju som att de hade någonting stort på gång. Och att det inte kändes som att det var liksom för ett år. Utan de verkligen jobbar för en lång tid. Och sitter vi här idag så kan man väl säga att de har verkligen bevisat att det är ett lag att räkna med ett par år framöver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Hade du några NHL-anbud efter guldet? Jag tänkte, nu vann du ju först Calder Cup och sen vinner du SM-guld året efter. Du känns ändå som det här med att vinna ju. Det är positivt.
Ja, det är det. Nej, jag hade inget NHL efter guldet i Växjö.
Vad det tror du för att du...
Vände hemåt lite.
Ja.
Det kan det vara, ja. Och sen så var jag väl, började jag väl komma upp i lite ålder. Och... sen, jag vet, alltså... Ska inte sitta så att det bara är därför, men... men det var säkert någonting som inte låg mig i fartet. Jag hade lite KHL, men... jag hade ju ingen riktig av, så det var ju en förhandling där någonstans. Men det där löstes aldrig riktigt. Samtidigt så ryssnade jag till fan om jag är rätt människa att jag blir ryssnad. Så det är inget som jag gråter och förlorar över, utan jag har haft en väldigt bra, eller gjort väldigt bra val fram tills där jag är. Så att det är inget så jag sitter och liksom är ledsen av att fan att inte det där blir någonting. Men, nej. Så jag hade ett tvåårskontrakt och ville fullfölja det. Trevligt bra.
Hur tänkte du då? Då är du ändå, hur gammal var du då? 30 plus 32, va?
Ja.
Hur tänker man då? Då börjar man ju ändå se slutet. Man vet att det finns ett begränsat antal år kvar.
Ja. Jag resonerar som så här. Jag vill ju hålla mig själv. För att det är en respekterad liga. Det är en av de bästa ligorna i Europa. Jag kände att jag har spel för det. Så det var mitt absoluta mål att hålla mig. Jag vill inte ge mig ut i Europa allt för tidigt. För det är lätt att man kanske försvinner bort någonstans. Och kanske valet, bara för att man ska utomlands, så kanske inte det blir det rätta klubbvalet. Så jag var lite så här, liksom, lite reserverad för det. Så, nej, jag själv var verkligen mitt mål. Och fanns väl inget direkt som lockade till början. Utan jag kände att det skulle också vara viktigt med vilket SHL-lag. För som du nämnde innan, att vinna är ju någonstans det som har... Om man vunnit en gång så börjar man ju få smak på det där liksom. Och det är någonstans där det börjar driva en ordentligt. Och då ville jag ju hitta någonstans där man kunde i varje fall ha chansen. Så det dröjde lite innan det kom något lag som jag kände liksom att som hade chansen och som mötte den kravbilden jag hade, och samtidigt så lockade jag dem, om man sa. Så då var det ju Frölunda som jag bestämde mig för. Och det har varit på gång innan några gånger, men nu är det dags ordentligt. Men det blev inte så långvarigt det heller. Utan vi var emot lite överens. Sen så kom MIF in i bilden och så började jag vara där om saker och ting. Kände väl någonstans att komma hem till Malmö på ett längre kontrakt kontra ett ettårskontrakt. Då började jag här så mycket annat också kring hockeyn liksom, och få verkligen få en fast punkt i livet som jag inte hade haft egentligen sedan jag var 19 år. Så då fick jag trassla mur kontraktet i Frölunda. Och så fick jag skriva på ett 3 år i Malmö.
Hur kändes det att komma hem då? Eller i moderklubben? Jag vet ju att du har... När du var i Dallas var du ju här och tränade på somrarna. Ja. Eller den biten.
Ja, men det kändes bra. Till början. Måste jag säga. Jag var väldigt upprymd, glad. Kände på något sätt äntligen är jag tillbaka i Malmö. Och kanske på lite andra förutsättningar. Sist jag var här så var jag väldigt ung och oerfaren och så här liksom. Det var liksom inte riktigt på allvar, känns det. Men den här gången känns det som att nu kom jag hem med rätt mycket erfarenhet. En bra karriär i ryggen. Så jag var väldigt glad och förväntansfull. Men det blev inte så bra första år. Det blir inget bra alls om jag ska vara riktigt ärlig. Liksom jag spelar inte särskilt bra.
Var det någon skillnad tycker du på klubben? Alltså, det är klart det har hänt mycket sen du lämnade 06. Men jag tänker på Malmö Red också, har ändå genomgått en förändring här de sista åren. Märkte du den skillnaden så att säga, när du kom in i
klubben,
organisationen? Klubben
har blivit stabilare, känns det som. Det svajar inte riktigt lika mycket.
Inte lika glassigt.
Nej, det var inte riktigt lika glassigt. Utan det har fått upp, eller vi har fått upp en bättre träningskultur här. Vad ska jag säga? klubben som sådan känns stabilare med allting, liksom, både ekonomiskt och fått en kanske större plattform med supportrar och engagemang från företagslivet. Och sen då arenan har hjälpt till såklart. Så det har hänt en hel del. Sen så kan jag väl aldrig tycka liksom att man är på god väg, men man kanske inte riktigt där än för att bli det här verkliga stora organisationen. Men allt tar ju sin tid. Men man är ju klar på rätt väg.
Hur kommer det så att inte spelet funkar då första året när du kom tillbaka på det?
Framförallt så var det väl... jag tog det alldeles för personligt allting. Någonstans innan har det känts som att jag har varit iväg och gjort... det låter konstigt, men man har gjort ett jobb liksom. Man har sökt på sig och där och då för stunden liksom. Och gör sitt bästa. Och det är klart jag försökte göra det när jag kom till Malmö också. Gör mitt bästa, det har alltid gjort. Men saker och ting, du vet, du får kritik på mindre bra prestationer, då började helt plötsligt för mig bli personligt, för att det var i Malmö, det var någonstans här behövde jag bevisa mycket mer, tyckte jag. Och när jag egentligen tänker på det så har jag inte någonting att bevisa för någon utan mig själv. Men när det var i Malmö så jag liksom någonstans byggde upp det innan säsongen, hur jävla bra jag var tvungen att vara, hur mycket jag behövde visa mig för allt och alla. Och så jag var egentligen dränerad helt på energi och mental styrka. Framförallt då när jag fick en dålig match. Då liksom var det verkligen... då sumpade jag liksom min energi helt. Och det var efter en match i Rögle. Vi vann dock. Men det blev 7-6.
Det var en rolig match att titta på oss. Ja, på TV. Var...
ja, alltså det var att jag upplevde matchen som sådan, att det var ganska kul att spela. Ja. Fast att släppa 6 kassar är aldrig roligt.
Men det var lite som en AHL-match, det var mycket
fint bakom. Och sen samtidigt, det finns ju 7-6 matcher på olika vis. Den här 7-6 matchen var många snygga mål, det var många misstag. Men jag gjorde också, ur mitt perspektiv, gjorde jag väldigt många bra räddningar. Men det är sånt som bara jag värdesätter. Men kanske inte omgivningen gör. Så det blir mycket hat blev det efter den matchen. Personliga meddelanden fick jag av egna Malmöfans som var rätt så grova. Och återigen där, jag tog det väldigt personligt. Jag tog det med sig in i helvete. Jag kunde inte riktigt släppa den matchen, den prestationen. Och det kan man ju tycka vad man vill om det, men för mig så blev det tufft. Så jag hämtade mig egentligen inte från någonstans i februari, och den här matchen kanske var i oktober. Så mycket tog jag på något sätt ansvar för min prestation. Och ja, det var tufft på många sätt och vis. Det kan tyckas konstigt eller löjligt eller vad det nu är, men jag...
Men hur tar man sig tillbaka från en så pass utsatt position som nu säger ni målvakter båda två är? Precis som du säger, du ser saker i ditt spel som du är stolt över, men som kanske är små saker som framförallt inte ett otränat öga eller en fanbas kan se. Och ta sig igenom den mentala trappan och ta sig tillbaka till att faktiskt ställa sig upp igen och börja prestera på toppnivå. Hur gjorde du den resan?
Först och främst är det egentligen att bli så mentalt dränerad som jag blev där. Det har jag aldrig blivit hela min karriär. Så det är kanske någonting som man har byggt upp också hela tiden. Men egentligen, om man ska gå tillbaka till Färjestad-tiden, så träffade jag, eller har kommit i kontakt med Andy Svärd, en mental coach. Och jobbade med honom genom mina Färjestad-år, genom mina USA-år och mina Växjö-år. Sen så kände jag, flyttade hem liksom, ja men nu är jag så pass stark liksom och är den jag är, tyckte jag liksom. Jag har bevisat mycket och presterat bra en längre tid. Jag tog bort den biten lite och kände liksom att jag behöver kanske inte den riktigt nu, för nu är jag hemma, nu har jag all den här stöttningen som jag behöver och jag kan detta lite, kände jag. Så jag gjorde lite avkall på kanske den viktigaste grejen. Och jag klarar mig inte utan, alltså, det blir, så är, för som är efter det där debaklet i Ängelholm, och sen hela hösten så ringde jag band igen och sa han, fan, jag måste ha dig i mitt liv. Det går liksom inte längre. Jag mår så fruktansvärt jävla dåligt, och det gäller inte bara hockeyn. Jag är så extremt dålig människa hemma också, till min sambo och till min familj, och liksom, det är ingenting som funkar. Så jag måste ha din hjälp, och Andy ställde upp, för han var det självklart som han sa, och det är jag jävligt tacksam för liksom. Han har betytt så jävla mycket för mig och hjälpt mig så jävla mycket med inte bara hockey utan till att bli en bättre människa, och kanske också förstå och försöka läsa människor, varför folk agerar och säger saker på ett visst sätt. Innan så kanske man var lite fördomsfull, och så många andra, man liksom, det de sa liksom, så han är en son, eller hon är en son för att den sa så liksom. Men någonstans brukar det också finnas en bakgrund till varför människor agerar eller säger saker och ting. Så det är väl en av de största grejerna som han har lärt mig eller hjälpt mig med, att förstå att alla människor är inte lika, och det finns oftast någonting där bak som gör att man agerar och uttrycker sig på olika sätt. Så han började jobba med igen, och han visste ju precis vad han skulle trycka på. Fick in mig ganska snabbt på rätt väg igen. Men jag hade ju mycket arbete med mig själv och göra fortfarande. Så att jag tog mig sent på säsongen. Det var nu precis innan slutspelet, där jag hade ett par bra matcher faktiskt och kom in i slutspelet. Och var också, måste jag säga, ändå rätt så bra. Jag hade några ett riktigt avgörande matcher i Växjö och mot Växjö. Så att jag tog mig bra på slutet. Men det var absolut det tuffaste året i mitt liv som hockeyspelare.
Det var första året på treårskontrakt.
Mm. Då kan du tänka hur jag kände mig när jag tänker att när jag har 2 år kvar och den här totala ångesten. Hur jag kände mig då. Så... Mm. Det var mycket jobb den sommaren, förbereda mig med Andy och allt det egna arbetet som jag började lägga ner. Och började tufft igen i andra säsongen, på försäsongen började tufft. Alltså rent prestationsmässigt.
Mm.
Och det hjälper ju såklart inte en som redan mår dåligt, lider av prestationsångest.
Mm.
Men i serien så fick jag en jävligt bra start. Spelade 2 riktigt bra matcher, men sen gick jag sönder. Så kom det slaget i ansiktet, att jag var tvungen att operera mig.
Hur hanterar du det här med skador? Du har ju haft skadeproblematik från och till. Och sådär. Hur hanterar man det?
Såklart var jag ledsen till en början liksom, och kände liksom, fan, jag ska operera och jag ska missa ett helt år. Det är ju precis det jag inte behöver. För jag behöver ju spela för att komma ikapp och komma igång. Men sen samtidigt efter en stund så tänkte jag, det här kan kanske vara det bästa som har hänt mig på länge. För som du säger, jag har haft en del skador genom åren, men skador som jag aldrig tagit hand om. Utan kanske spelat småskador hela tiden. Eller tvingat spela småskadade. Så nu såg jag kanske ett läge till att verkligen inte bara läka höftoperationen utan många andra grejer. Och kanske framförallt söka läka det mentala. Få en vila, en hjärnvila från hockeyn. Så det har varit, misstämmen, men det har varit rätt skönt att få ett break. Jag känner att jag har tagit igen så jäkla mycket annat med kroppen, tränat upp mig, rehabat alla skador. Hjärnan känns på nytt född liksom, alltså jag känner mig fräsch i skallen. Så att... Men ja, vi får se. Jag står inför en ny säsong här nu liksom, och vet inte riktigt var jag står. Men på något sätt så känns rätt bra. Jag känner att jag har allt att vinna nu. För mig är jag en ganska bra sits där jag är just nu. Det kanske många tycker låter konstigt, men för mig är jag en sits där det känns bekvämt till en början. Så nu ska jag försöka jobba mig tillbaka.
Verkar väldigt harmoniskt tycker jag. Sen har du och Oskar också hittat en bra kemi, verkar det som, i ert samarbete.
Ja, det har vi verkligen gjort. Och det har vi gjort egentligen nästan från dag ett. Och det mycket handlar väl om att vi har ju haft liknande karriärer. Det har varit på ställen där det har varit tufft, riktigt tufft. Haft en del framgångar. Tänker målvaktsspelet. Jag tänker inte målvaktstekniskt, jag tänker mentalt. Tänker vi på spelet nästan är exakt likadant. Så vi har ju den här respekten och förståelsen för varandra. Och då kan man på något sätt glädjas med varandra. För man förstår ju då vilka uppoffringar och vad som krävs för verkligen få till bra prestationer.
För det där vet jag själv när man var... Alltså det går ju perioder så här. Lite beroende på vem man spelar. Men det är en speciell situation när man är två stycken. Som konkurrerar med en plats. Mm. Och det är bara en som får spela generellt sett. Mm. Och där upplevde jag i alla fall, tack med stigande ålder lite sådär, att man någonstans kunde bli mer glad för den andra skull när den spelar bra. Att man inte blev lika som man kunde bli när man var yngre. Kanske stressad av att den andra spelar bra. Att det blir som en så här negativ press. Att man känner att shit, vad han spelar bra, det blir stressigt för mig. Utan mer ser det som en trygghet att man är två som kan dela på den där rollen. Det kanske är fel sätt att tänka om man ska gå och spela NHL. Men du vet vart jag är på väg.
Ja, jag förstår vad du menar. Och jag håller med dig. Det är klart, när jag var yngre så jagade jag en karriär. Då hade jag ju liksom inte tid och lust att se den andra spela bättre än mig. Som du sa, det stressar ju mig såklart. För då var jag ju tvungen att spela ännu bättre. Och kanske det också har gjort att man har spelat bättre. Och lyckats konkurrera ut och ta sig vidare. Men nu på äldre dagar så har jag också lättare att glädjas för går laget bra så gynnar ju det oftast mig också själv personligen i längden. Alltså så är det, spelar du ett vinnande lag så blir man ju, alltså det gynnar en själv. Man blir ju kanske mer eftertraktad på marknaden om man ska vidare, eller man får tillhöra ett vinnande lag är ju så mycket bättre känsla än tillhöra ett förlorande lag. Så någonstans där så har jag ju insett liksom att spelare ska bra. Så blev jag väldigt glad för det, för jag vet också vilka förberedelser och vilket jobb han har lagt ner innan för att få till en sån prestation. Och när jag ska in och spela så vet jag liksom att han vet, eller har samma förståelse och vet också liksom. Och det känns bra liksom. Vi konkurrerar inte på det sättet liksom att vi ska ha ihjäl varandra och liksom både mentalt och fysiskt, utan vi konkurrerar på ett sätt som faktiskt gynnar oss båda. Där vi båda blir bättre och laget blir bättre. Och det är väl någonstans där man måste kunna sträva efter. Men det är kanske svårare när man är yngre, när man jagar sin karriär på ett annat sätt. Men ja, det är speciellt att vara målis. Jag tror aldrig jag har spelat en hockeymatch som jag tycker har känt varit roligt. Det har alltid varit en superångest att spela hockey. Men sen samtidigt har man ju fått den här känslan efter seger och vanlig, alltså vinst i seriematch. Den bekräftelsen har ju övervägt den negativa känslan. Och det är en jävla tur det. Men det är, jag vet inte hur du känner att du spelar. Du kan tycka att det var skitkul hela tiden, men det är ju speciellt att vara keeper.
Ja, det gäller ju att hitta någon nyckel. För mig på slutet var det mycket att jag försökte vara lite arg. Att jag hittade en bra anspänning.
Mm.
Jag är ganska lugn som person. Och mitt problem har alltid varit att jag varit, kanske inte haft ångest, men att jag slagit över på andra hållet.
Yeah.
Att jag blivit för lugn. Yeah. Så jag blivit passiv.
Yeah.
Det gäller att hitta den där perfekta, någon passiv aggressivitet där. När man är på tå, men inte för. Det var det många som var förvånade att jag var så pass. Just för att få upp mitt adrenalin så fick jag. Det var ofta domarna som fick sen skälla på dem, för det var de som var nära stilla. Så man kunde, man har inte så mycket kontakt med laget under matchen. Man har inte så mycket kontakt med motståndarna heller. Ju.
Nej.
Utan det är ju domarna som hamnar nära och står still. Så man kan elda upp sig på lite. Sådär. Så att, det var väl mitt sätt att hitta en hög lägsta nivå. Sådär. Men jag tror det är precis som du säger. Det gäller att hitta någon nyckel. Jag tror de flesta målvakter, alltså man känner ju någon form av nervositet. Det måste man göra, annars spelar man inte bra. Kopplat med lite lätt obehag tidvis. När det inte riktigt så är man inne i det här superflowet. Så är det ju definitivt så. Hur ser du framtiden nu? Nu är du ju 34 år, vad tänker du?
Ja, vad tänker jag? Jag tänker
du är ingen ungdom längre.
Nej, fan. Man börjar känna sig äldre. Det är helt klart, jag är äldst i laget nu ju.
Ja.
Trodde man aldrig att det skulle hända, men nu är man ju där i alla fall. Nej, men som jag sa lite innan, kroppen känns fräsch, skallen känns utvilad. Mitt privata liv är lugnt harmoniskt liksom. Det är ju på sin plats liksom. Så.
Du är tillbaka i Åkarp.
Ja.
Känns det då att flytta hem till Åkarp?
Ja, men det känns bra.
Det är bra.
Det känns tryggt att komma hem nära morsan och kompisarna. Så att,
hon är mer nöjd nu än när du flyttar till Dallas.
Ja, cyklar förbi mitt hus och så här.
Kul.
Ja, det är faktiskt rätt nice. Ja. Man behöver all hjälp. Jag har köpt en kåk som är 100 år gammal, så att man behöver lite stöttning av någon som kan. Jag är tummen mitt i handen, så att det känns bra.
Ja.
Nej, men så jag sitter i en position som jag på förhand tycker känns rätt bra för mig. Jag kommer ge allt. Jag vet att jag kommer vara väl förberedd. Det finns inga garantier såklart, men de givna förutsättningarna finns där. Sen de yttre påverkan, det kan jag inte hantera. Alltså, det kan inte påverka mig liksom. Jag ser positivt på det. Mina mål är såklart att först och främst att kroppen ska funka. Att jag ska känna mig bekväm med det. Och sen vet jag att målvaktsspelet, det har jag.
Underbart att höra. Vilket samtal.
Ja.
Slutgiltigen, om du tittar förbi hockeyn. Nu säger vi inte att hockeyn är slut snart. Men när du väl tycker att det är dags att lägga skydden på hyllan.
Ja.
Vad ska vi göra sen?
Så jag har ju funderat en hel del på att jag skulle vilja dela med mig av det jag har lärt mig liksom genom målvaktsbiten. Jag skulle vilja testa på att träna killar och tjejer, målvakter. Se om jag har någonting att lära dem. Om de kan... om jag kan göra dem bättre på något sätt så skulle jag vara intresserad och se på vilket vis. Så det är någonting som jag är väldigt sugen för och brinner. Jag är en riktig målvaktsnörd faktiskt. Jag är väldigt intresserad av att läsa och försöka se och höra så mycket som möjligt vad som händer i målvaktsspelet. Både i ung ålder och i kanske den åldern där jag är. Så det är någonting jag faktiskt brinner lite för i smyg. Så vi får se om det kan bli något på den biten. Annars än det så vet jag inte. Jag har aldrig riktigt funderat på vad som ska hända sen. Kan man tycka vad man vill. Men för mig har det funkat av att ha fokuset inte så långt fram. Men jag förstår din fråga. Jag börjar bli äldre och den är befogad. Men någonting inom målvakt tänker man till början. Sen finns det inga garantier på att det är det jag kommer att syssla med livet ut. Jag har mött många bra hockeyspelare som det är inte så bra hockeytränare. Och vice versa liksom. Så att vi får se. Men jag skulle gärna vilja testa på det. Vi får se om jag hittar på någonting kanske med Andreas här.
Det är flera år framöver som inställs.
Om man har tid.
Såklart.
Däremot har jag ju hört, eller jag vet ju att du är grymt bra på att dansa. Det är ingenting sådär tänker på.
Jo, alltså. Jag har precis lärt mig flossa nu.
Ja.
Så. Alltså Let's Dance, jag har ju
provat. Ja, det var det jag tänkte.
På många ställen, men...
har inte fastnat än,
eller? Det har inte riktigt, jag vet fan om de inte vet vem jag är.
Nej, det var det jag tänkte, att det kanske kunde vara en väg in i ny karriär.
Det är väl ändå, vad ska man kalla det, docusåpaktiga, eller vad ska man kalla det. Det är väl det enda jag skulle kunna tänka mig, men... Och jag tror det har varit rätt bra, om jag ska vara ärlig. Men,
det här måste vi ta och lösa.
Ja, faktiskt.
Så dansa kan jag. Jag har bra rytm.
Ja, men super.
Vi håller där.
Vi håller där.
Stort tack.
Ja, enormt stort tack Stoffe. Att du kom.
Vad kul att ni ville höra på vad jag säger och vad jag har gjort.
Det tror jag många andra kommer att tycka.
Lycka till och så hörs.
Ja, ha det gott.